Det är tyvärr en björnfri vecka av TechBrief den här veckan, för att han är på resa i Nordamerika.
Något av en Nordamerika-turné längs den nordamerikanska västkusten i alla fall. Men han har åtminstone skickat in ett vykort till podden. Vi börjar väl med det.
Jag är ute och reser den här veckan. Jag tänkte att jag kunde skicka ett ljudvykort till kollegorna här i studion ändå, Sofia och Henning. Just nu är jag i San Francisco och har hittat en ny vinnare som jag tycker inte att vi har pratat tillräckligt mycket om i den här AI-boomen. Någon som inte jag hade tänkt på heller förrän jag kom hit. Men den stora vinnaren är lokaltrafiken. För jag har aldrig sett så mycket AI-reklam på spårvagnar och på tåg och på bussar. Hållplatserna är alltså tapetserade, i vissa fall golv och tak med olika slags AI-reklam. Det är liksom kinesiska Minimax, Campfire, tjänster som jag aldrig har talat om som Juicebox.ai. Överallt, varenda buss har olika slags AI-reklam på sig på något vis. Så att, ja, detta kanske är en tanke för SL, Västtrafik, Skånetrafiken och så vidare. Här finns intäkter att tjäna och en ny tänkbar vinnare i AI-eran, lokaltrafiken.
Bra spaning och den kanske mest osexiga vinnaren på AI-racet.
I alla fall i San Francisco, kanske inte så mycket i Stockholm än så länge.
Du lyssnar på TechBrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
Jag heter Henning Eklund och är techreporter.
I dagens avsnitt, Altman, Amodei, Hassabis och Musk. Vi djupdyker i vad AI-världens makthavare egentligen vill göra. Det har varit en dramatisk vecka för en viss AI-makthavare. Det har varit en Molotov-cocktail-attack, en skjutning nära hans hem och en extremt lång granskning i ett av USA:s mest prestigefyllda magasin. Jag pratar ju såklart om OpenAI:s vd Sam Altman, och han är bokstavligt talat tyvärr under fire, får man nästan säga.
Ja, både billigt och bokstavligt.
Inte för att förringa de allvarliga händelserna, ops, verkligen.
Nej, det kanske inte var så farligt. Det här granskningen i The New Yorker kanske inte var så farlig i jämförelse med att det skjuts och kastas brandbomber på ens hem. Men granskningen blev ju ganska uppmärksammad.
Ja, det är ändå den som det har pratats mest om, upplever jag. Men för den som inte har hängt med då, så publicerade The New Yorker en lång granskning av honom. Det är verkligen betoning på lång. Mm. Det är det som jag tycker nästan har pratat mest om i samband med det här. Och det, men premissen för den var, kan man lita på honom?
Alltså, vi journalister är ju besatta av liksom hur långt man kan skriva. Vi skriver ganska långt på svenskan, men det här var otroligt långt, och det kokar väl egentligen ner till så här, hans personliga omdöme. Är det här en person som är liksom svekfull och lögnaktig och bara bryr sig om pengar, eller är han liksom, bryr han sig faktiskt om att göra någonting bra? Och det är ju kanske ändå, alltså på ett sätt är det ju konstigt att granska någons person så ingående, men är man en sån otrolig makthavare som Sam Altman ändå är, liksom kontrollerar AI-utvecklingen väldigt mycket, så är det kanske rimligt att granska det ändå.
Ja, och det är inte första gången som den här frågan har dykt upp i samband med honom. Han har till och med fått den. Vi kan ju höra vad han själv sa för några år sedan.
You have an incredible amount of power at this moment in time. Why should we trust you?
You shouldn't.
Bra svar ändå. Rakt och tydligt.
Ja, men liksom hela inramningen på den här granskningen, den har vi brottats med ganska länge. Och jag minns när vi träffade en av Sveriges tungviktare inom AI för några år sedan. Han berättade att han hade suttit i en bastu i Kalifornien med flera liksom makthavare, några av de mäktigaste inom AI-sfären. Och han insåg då, när han satt i den här bastun, att de som sitter på makten över AI-utvecklingen får liksom alla plats i den här bastun, och att det var väldigt svindlande för honom. Men kan man då lita på de här personerna som har makten över utvecklingen, och i synnerhet då Sam Altman? Vi ska ju prata först om honom, men vi ska också gå in lite mer på de andra personerna.
Ja, vi har som ni hörde i löpet där 4 personer som vi ska prata om och gå igenom. Men först då Sam Altman. För de som har missat den här New Yorker-granskningen, eller jag inte orkat läsa typ 100 000 tecken. Eller liksom
jag ska ärligt säga att jag somnade. jag läste den en kväll och var väldigt trött och liksom råkade somna till. Inte för att den var dålig, men ja.
Ja, jag ska ärligt säga att jag började läsa och sen insåg jag att nej, det här går inte. Så läste jag liksom lite olika sammanfattningar och andra artiklar som har skrivits om den här artikeln istället. Dålig journalist, jag vet, men det var för mycket.
Jag har läst hela.
Okej, vad framkommer?
Ja, men det man kan säga först är att de här journalisterna har intervjuat över 100 källor nära Altman, både vänner, rivaler och de som har varit både och. Det baseras också på en rolig detalj tyckte jag, men opublicerade anteckningar från Ilya Sutskever och Dario Amodei. Och Dario Amodei är ju Anthropics vd, vi ska prata mer om honom sen.
Som då jobbade på OpenAI. Och Ilya Sutskever jobbar också på OpenAI som forskningschef och har nu slutat och grundat ett eget bolag också.
Och det verkar vara väldigt vanligt, i alla fall utläser man det från artikeln, att man man skriver dagbok eller för liksom anteckningar då kring det man gör på jobbet. Amodei hade ju då under flera år anteckningar kring sin tid på OpenAI som hade rubriken My Experience with OpenAI och underrubriken Private Do Not Share.
Och nu har han alltså shareat dem, får man väl anta.
På något sätt har de ju, de verkar ha cirkulerat i Silicon Valley, men på något sätt har de här journalisterna fått tag på det. Men mycket av den här granskningen är centrerat kring de här dramatiska 5 dagarna som var i slutet av 2023 när Sam Altman sparkades från sitt eget bolag av styrelsen, den dåvarande styrelsen, men sen också lyckades ta sig tillbaka och ta kontroll över bolaget och fick bort den dåvarande styrelsen. Och det hände ju då väldigt sammanfattat för att personer upplevde att man kan inte lita på honom. Vissa punkterade att han hade ljugit om saker. Det fanns ingen riktig smoking gun, men förtroendet för honom var förbrukat. Och frågan är då liksom, är det fortfarande så? Kan man lita på att den här mannen har den makten? Bör han ha den makten han har? Och den här artikeln är då, för att återigen illustrera hur lång den är, det tar 103 minuter att lyssna på den.
Oj. Nej, det låter som att man kan spendera den tiden på något bättre sätt. Lyssna på några avsnitt av TechBrief. Men hela konflikten i grunden handlar väl, som man har förstått i efterhand i alla fall, om att OpenAI grundades med väldigt tydligt liksom, altruistiskt mål, att man ska göra någonting som gynnar hela mänskligheten, vilja motverka maktkoncentration. Då var det väldigt mycket snack om att Google kontrollerade hela AI-utvecklingen, att liksom, man ska ha ett alternativ till det som vill göra någonting bra. Det är också med namnet OpenAI, att man ska vara öppna och transparenta mot omvärlden. Och sen,
man pratade också då för 10 år sedan om open source, att modellerna kanske inte skulle vara stängda som de har varit i OpenAIs fall.
Ja, och det finns ju ganska många som tycker att det inte riktigt har blivit så altruistiskt och för mänsklighetens bästa, utan kanske snarare handlar om att tjäna pengar. Och det är ju en sån röd tråd genom den här granskningen också, att så här, det verkar som att många anser att Sam Altman verkar vara mer intresserad av att dra in pengar än att faktiskt göra någonting som är bra för hela mänskligheten.
Men det är det jag ändå tycker är, även om man kan säga mycket om den här texten, att den kanske skulle ha kortats ner lite grann, så tycker jag att den illustrerar just väldigt tydligt den här vändningen som har skett under de här 10 åren, och framförallt då Sam Altmans vändning utåt sett i alla fall. Det är ju det är ingenting som har varit helt okänt sedan tidigare, utan det är mer när man får det här tillsammans, lite svart på vitt, som man verkligen kan se att okej, men det han ville då, om man tänker när OpenAI grundades och på den tiden som även Elon Musk och andra var involverade medgrundare.
Vi ska återkomma till det sen.
Ja. Då var det någonting helt annat. Då var OpenAI ett bolag som ville bygga säker AGI, alltså artificiell generell intelligens, AI som
överträffar människan inom många olika fält. Liksom.
Precis. Och det var hela liksom raison d'être. Och det var även så man pitchade sig mot investerare, att så här, den här tekniken är så pass kraftfull att den kan döda mänskligheten. Men vi vill bygga den på ett säkert sätt. Det är bättre i princip att ni investerar i oss än någon annan, något annat bolag som inte tänker på de här säkerhetsaspekterna. Det var även så man rekryterade många duktiga talanger. Att Ilja Sutskever, som vi pratade om tidigare, han var på väg till Google och hade blivit erbjuden runt 60 miljoner kronor där, någonting som OpenAI inte kunde matcha. Men Sam Altman hade det här säkerhetsargumentet.
Ska vi försöka svara på den frågan som vi ställde i löpet? Vad vill AI-världens makthavare egentligen göra med tekniken? Sam Altman, vad vill han med AI?
Ja, men som sagt så var det ju en helt annan tanke när OpenAI grundades. Det centrerar ju, alltså en huvudgrej här är ju också att OpenAI från början var en non-profit, alltså icke-vinstdrivande, och ägdes av en stiftelse. Det är inte så att Sam Altman säger att han inte vill bygga säker AGI, men fokuset ligger ju på produktutveckling och ekonomisk tillväxt, och den här strukturen med icke-vinstdrivande och stiftelse, den har ju förändrats sen i höstas. Nu så är man ett vinstdrivande bolag och strukturen ser helt annorlunda ut, styrelsen ser helt annorlunda ut. Fokus är ju också på att släppa produkter så snabbt som möjligt. Det är ju också därför OpenAI har den positionen de har idag, för att de var först ut med ChatGPT.
Verkligen, och det jag tycker som den stora strategin har varit att så här, rikta sig mot konsumentmarknaden och göra väldigt mycket olika saker. Alltså man släppte en videoapp, Sora, som blev väldigt uppmärksammad, sen stängde man ner den. Man inledde ett uppmärksammat samarbete med Johnny Ive om att skapa en hårdvarupryl.
Man skulle släppa en slags erotikversion av en chatbot.
Precis, så när de andra höjderna kanske mer varit inriktade på så här, ja, men antingen tjänsten mot företag eller mot forskning och liksom den typen av AI-teknik, så har väl Sam Altman och OpenAI fokuserat mest på så här, till konsumenter och göra liksom roliga produkter som folk vill använda.
Okej, men om vi går tillbaka till grundfrågan då, kan man lita på Sam Altman? Det går vi in på efter det här.
Vi pratar om AI-världens fyra kanske tyngsta makthavare och har pratat en stund om Sam Altman. Nu utlovar Sofia svar på frågan. Går det att lita på OpenAIs vd?
Han sa ju själv nej, som vi hörde tidigare.
Ja.
Eller att man inte bör lita på honom. Det finns ju flera exempel på när han har sagt en sak och sen gjort en helt annan, som jag tycker är rätt talande i det här fallet. En sak är ju till exempel att han i början av OpenAI-karriären bönade och bad Washington att reglera AI-marknaden och hans bolag. Men i tysthet så har han och OpenAI egentligen lobbat emot det.
Mm.
Både i Europa och USA. Och sen det här som vi redan var inne på, att det var ett icke-vinstdrivande företag som sen nu har blivit ett vinstdrivande företag.
Ja, och hela den här liksom, hur idealistisk ska man vara? Nu pratar han inte speciellt mycket om den här idealistiska tanken om att göra världen bättre. Eller han kanske pratar om det, men i handling så ser man ju betydligt mer som handlar om for profit och tjäna pengar. Annonsaffären till exempel.
Ja, nej, men och sen är det också lite politiskt att han har ju varit en väldigt stark anhängare av Demokraterna. Han har donerat till partiet och varit väldigt kritisk mot Donald Trump. Sen svängde han där också, började samarbeta med Trump-administrationen, och presidenten har ett väldigt gott öga till Sam Altman.
Det är ju i och för sig inte ensam om i techvärlden att ha svängt kring
verkligen
Trump,
inte.
Men det sticker ju ändå ut, absolut.
Och sen det som har fått kanske allra mest uppmärksamhet nu på sistone och som har lett till väldigt mycket ilska, det är just det här samarbetet med Pentagon, som de inte heller är unika med, men de hade ju tidigare en skrivning om att deras AI inte får användas för liksom, militärt och för krigsföring. Den är ju borttagen sedan flera år och nu finns det här samarbetet. Så att det är väl i alla fall svårt att lita på honom. Det är väl svårt att veta när man ska göra det och inte.
Ja, och bevisligen så är det många av hans tidigare anställda, men också personer som han har jobbat väldigt nära, som inte litar på honom längre. Vi ska prata om två av dem ytterligare på den. Eller kanske inte säger rakt ut att vi litar inte på Sam, men deras handlingar säger
att... Jag skulle säga
att
att Dario Amodei från Anthropic, som jag tänker att vi kan gå in på nu, det är en person som ganska uppenbart inte litar på Sam Altman. Där finns det ju till och med en tydlig konflikt nu.
Nu ska vi ta den radioövergången då och gå in på person nummer två, alltså Dario Amodei, grundare och vd Anthropic.
Ja, han kommer ju då från OpenAI från första början. Han var en tidig anställd där, men lämnade då efter en schism egentligen med Sam Altman.
Ska vi lyssna på vad han själv säger på frågan om varför han slutade? Det är ju en ganska så här tillrättalagd version. Man får läsa lite mellan raderna vad han egentligen menar, tycker jag.
You needed something in addition to just scaling the models up, which is alignment or safety. You don't tell the models what their values are just by pouring more compute into them. And so there were a set of people who believed in those two ideas. We really trusted each other and wanted to work together. And so we went off and started our own company with that.
Ja, de slutade för att grunda ett bolag bland annat utifrån principen att man behöver värderingar som byggs in i den här modellen. Inte bara liksom mer och mer kraft, utan den behöver en uppsättning värderingar.
Ja, och det är ju och har varit Anthropics selling point, att vi är det etiska och säkra alternativet. Mm. Lite mellan raderna då, att så här, medan OpenAI inte är det.
Mm. Just det. Deras chatbot är ju Claude, som jag upplever var så här, såg som ett ganska udda alternativ ganska länge, men nu senaste året kanske verkligen har blivit stor, populär, används av många, och inte minst Claude Code som ju är superpopulärt bland programmerare.
Ja, och det som var hela Anthropics premiss var ju just att man ska inte kompromissa på säkerheten för kommersiella intressen. Och man hade det här liksom responsible scaling policy, att man får inte fortsätta träna modeller om Anthropic inte kan garantera att de är säkra. Och när man har gjort liksom jämförelser mellan då OpenAI och Anthropic, så ser man att Anthropic betonar och jobbar fortfarande mer med säkerhet på ett annat sätt än OpenAI. Samtidigt så finns det ju en stor trend liksom bland AI-bolagen att det är väldigt ute med säkerhet.
Ja, det är ju inte något som man kanske slår sig för bröstet lika mycket med längre, men Anthropic är ju de som forskar ganska mycket kring det. Om man kanske har läst om de här experimenten där en AI har försökt manipulera någon till att inte bli avstängd och sådär, då är det antagligen ett experiment som Anthropic har gjort. De trycker mycket på den här säkerhetsaspekten. En anledning skulle kunna vara Dario Amodeis personliga inställning till den här frågan. Vi kan väl lyssna på vad han säger när han får frågan om hur sannolikt det är att mänskligheten kommer gå under.
I don't know. I'm relatively an optimist, so I think there's a 25% chance that things go really really badly and a 75% chance that things go really really well with not much
same number.
Det är inte skönt att det är en optimistisk take. Bara 25% risk.
Ja, verkligen. Relatively an optimist, säger han själv att han är i alla fall.
Samtidigt så ska man ju se på det här fokuset på säkerhet som vi var inne på också lite, men som är verkligen en selling point. Och Dario Amodei har ju varit ute mycket, vi pratade om det förra våren tror jag i podden, om att han var ute och varnade för att det kommer bli ett blodbad bland kontorsjobb. Det var ju lite i samband med att de också släppte mer avancerade versioner av Claude. Och att genom att också lite piska upp den här, precis som Sam Altman gjorde, piska upp den här oron, så är det också ett argument för att man också behöver kanske köpa deras produkt för att kunna undvika det här.
Det går ju verkligen hand i hand. Jag tycker det är svårt att säga var liksom det genuina säkerhetsengagemanget slutar och var de kommersiella intressena börjar. Det är ju verkligen liksom sitter ihop. Ett aktuellt exempel är ju Mythos, den här modellen som de inte har släppt ändå, men som de håller på att prata väldigt mycket om och säger att så här, den här modellen är för bra för att kunna släppas, för den kan då till exempel hitta en massa sårbarheter i så här cybersäkerhetsvärlden för att den är liksom så pass vass, så vi kan inte släppa den innan. Det skulle ju kunna stämma. Det skulle ju också kunna vara ett PR-trick för att visa så här bra är våran modell. Min gissning är att det är lite både och.
Ja, de experter som vi har pratat med och så där, är ju inne på att det ändå finns reella risker. Att det inte bara är ett slags marknadsföringsknep, men att det såklart bygger upp en hype kring den också, och att man får den här uppfattningen om att oj, den är så pass kraftfull att inte ens Dario Amodei vill släppa den, men han berättar ju mer än gärna.
Ja, verkligen. Och liksom, så nu har man ju bjudit in ett antal företag för att liksom kunna förbereda för det här tillsammans. Men ja, det så fanns också ganska pikanta likheter mellan när Amodei jobbade på OpenAI och de utvecklade GPT-2.
Mm.
Alltså det här är innan ChatGPT släpps för en bred allmänhet, och säger då att den här är för bra för att kunna släppas. Och jag tror att många om man nu skulle gå och testa GPT-2 så skulle man inte vara speciellt imponerad.
Nej, och det där är jättesvårt att säga. Det är inte så att du och jag heller har testat Mythos. Nej. Och utvärderat den. Men jag tänker också att en skillnad där är ju att det var en betydligt enklare modell, att det har hänt så himla mycket. Men ja, det är ju ett vedertaget, det är ju så här exklusivitets liksom känsla kring det. Men om man tänker vad Anthropic och Amodei vill då, så säkerheten är ju fortfarande i centrum.
Och liksom de här värderingarna som verkar vara väldigt centrala, och om man ser på Sam Altman som, ja, men, kan du byta värderingar lite då och då, så verkar det ju finnas ett liksom ett ganska genuint tänk om att så här, vi har värderingar som inte går att kompromissa med. En sån som jag tyckte var intressant var när jag skrev nyhetsbrevet för ett par dagar sedan bara, om att de har bjudit in religiösa ledare för att få perspektiv kring Claudes andliga sida. Liksom. Hur ska man svara när någon ber om råd för att hantera sorgen efter att någon närstående har gått bort då, till exempel. Och hur ska man tänka kring den potentiella undergången för den här chattbotten? Och liksom filosofiska frågor. En mer konkret grej var ju det här avtalet som man hade med Pentagon.
Ja, det är ju det som sen Sam Altman och OpenAI kom in och tog över när Anthropic sa att de har vissa röda linjer då kring så här massförstörelsevapen och övervaka amerikaner och sådär, som de inte ville överträda och som de tyckte att Pentagon ville att de skulle göra. Så att deras, nu har ju de blivit klassade som en säkerhetsrisk av Pentagon, och det finns en konflikt där. Det har jag OpenAI fått jättemycket skit för. Det man väl ska ha med sig där, tycker jag, det är att Anthropic är ju samtidigt det AI-bolag som redan hade ett avtal med Pentagon. Mm. Det har ju rapporterats om att Claude användes i samband med kidnappningen av Venezuelas dåvarande president Maduro i början av året. Alltså, ja, hur stor skillnad är det egentligen på de här bolagen? Det är klart att det finns skillnader, men jag tycker också att man ska ha med sig att Anthropic också faktiskt redan, de har redan haft ett avtal.
Det har de. Sen att de var så publika med att de gick ut med det här på grund av värderingarna, så tycker jag det säger ju också att så här, ja, de bryr sig säkert om de här värderingarna, men de säger också att så här, det här är bra PR. Vi visar hur liksom duktiga och goda vi är, och det kom ju reaktioner i form av att liksom uppror som uppmanade folk att avinstallera ChatGPT och skaffa Claude istället och sådär. Så det går ju verkligen hand i hand, det här engagemanget som kan vara genuint, men som också det finns en kommersiell aspekt av.
Ja, men sammanfattningsvis så är ju Sam Altman och Darya Modi sprungna liksom ur samma källa. Men har ju valt två olika vägar, och det finns ju fortfarande en tydlig konflikt mellan dem som också kan påverka AI-utvecklingen framåt.
Lite broduktig mot liksom den mest kommersiella liksom Krös och Sork, om man nu ska dra ut så här extremerna av det du säger. Kan man säga så?
Så kan man säga.
Ja.
TechBrief presenterar veckans.
Podden Sända Göteborgare är ju tyvärr då inte med idag, men vi har ändå valt veckans ordvits. Jag stannade i alla fall upp när Legoras grundare vd Max Junestrand presenterade bolagets nya reklamkampanj.
Ja, och Legora är ju alltså det här svenska AI-bolaget inom juridik.
Så här lät det i alla fall.
Legora, the legal AI company, hired me to be the face of their brand. So, in this advertisement, my face will be displayed.
Det man inte ser här är ju då att det är den brittiska skådespelaren Jude Law som då är nu ansiktet utåt för Legora, och medans man då ser bara hans ansikte som liksom zoomas in i olika vinklar, så står texten då, Law just got more attractive.
Jag såg att den här reklamen rörde upp lite åsikter på LinkedIn. Det var någon som frågade sig vem som hade sett den på Stureplan här i Stockholm. Och så, vem är den här reklamen för? Är den för mig? Eller vem ska träffas av det här? Och jag tänker att det här är precis som det som Björn spanade om. Den här AI-reklamen som bara är överallt i San Francisco och som vi nu också ser i Stockholm. Det är ju liksom inte för konsumenter. Mm. Det är inte för dig och mig. Det är inte så att det är liksom, du köper ett premiumkonto på Spotify eller liksom ett abonnemang på Netflix. Det här är ju för investerare.
Ja, men och möjligen liksom employer branding, alltså för att man vill locka folk att jobba på det här företaget för att det ser lite attraktivt ut.
Skulle du börja jobba någonstans för att Jude Law är ansiktet utåt?
Jag skulle nog...
Finns det någon du skulle...
som skulle få mig att... Edvard Blom, nej. Han skriver för svenska nu. Nej, men det har jag svårt att tro. Jag kom dock att tänka på en annan klassisk svensk tech-reklamkampanj. Känner du igen den här?
Nej, alltså det ringer någon klocka, men jag kan inte, nej.
Det är lite diffust eftersom man då konstigt nog kanske inte pratar i den här videon. Men det är ju när Klarna anlitade Snoop Dogg till sin reklamkampanj, jag tror det var 2019.
Såklart.
Och det var ju när man skulle verkligen branda sig som Smooth Payments. Och då att Snoop Dogg bytte namn till Smooth Dogg. Jag tycker Law Just Got More Attractive är en bättre ordvits, vad tycker du?
Ja, men jag kan ändå hålla med.
Vi fortsätter med våra fyra AI-makthavare. Två avklarade. Nu går vi in på Demis Hassabis, tycker jag. Jag tror den enda av de här fyra personerna som någon av oss har träffat, om du inte har haft någon hemligt möte med Elon Musk.
Alltså, nej. Gud, det lät verkligen som att jag skulle... Nej, det har jag inte haft. Däremot har jag ju varit kanske 20 meter ifrån Sam Altman, men det räknas väl inte som att vi har träffats.
Ja, det är gränsfall, tror jag.
Ja. Ja,
Demis Hassabis är då chef för Google DeepMind, ett av världens ledande AI-lab. Kanske de som har stått för flest vetenskapliga genombrott på ämnet, eventuellt. Han fick då Nobelpriset för proteinstrukturprediktion, där de har utvecklat modellen AlphaFold som då har strukturerat proteiner, vilket tydligen är jättebra för medicinsk forskning då, till exempel. Och det var då jag träffade honom, när han var i Sverige.
Ja.
Jag lyssnade igenom intervjun som jag gjorde med honom och tänkte så här, kanske hitta något kul som han säger. Han sa inget kul. Det roligaste hittade var att jag själv skryter för honom om hur stor vår podd är, och han har en ganska ljum reaktion på detta.
For our podcast, which is the largest tech podcast in Sweden, just to get cool. A bit of bragging in there as well.
Ganska pinsamt.
Var det ens en reaktion från honom?
Det var ungefär ett, oh wow. Eller något.
Men Demis Hassabis har väl en lite annan, delvis annan bakgrund än de som vi pratat om tidigare, va?
Ja, men det kan man säga. Han är kanske mer från liksom forskar-, datavetar-hållet, vilket jag tycker kanske märks lite grann. Jag ska bara säga nu då att om ni vill lyssna mer på det här Nobelpris-grejen och hela intervjun med Demis, så finns det ett specialavsnitt av TechBrief, då, avsnitt 64, som ni kan gå till. Men ja, han började då som schackspelare som ung och var väldigt intresserad av spel. Sen började med programmering, datorer, och var liksom något av ett underbarn inom detta som man kan tänka sig. Och 2010 grundade han DeepMind i London. Det sticker ut lite. Han är britt och driver fortfarande DeepMind ifrån Europa då. Enda av de här som inte är drivna från USA. Vi kan väl lyssna lite på hur han tycker att det här spelschackbakgrunden har påverkat hans inställning till AI.
And then I bought my first computer when I was 8 with winnings from a chess tournament. Ever since then, I felt that computers were this sort of magical device that could extend the power of your mind. Virtual environments and games. We think they're the perfect platform for developing and testing AI algorithms. Games are very convenient in that a lot of them have scores, so it's very easy to measure incremental progress.
Han är inte den enda AI-forskaren som gillar schack. Det vet vi i alla fall vid det här laget.
Det var ju ett av de liksom, tidigaste, största genombrotten för kanske AI, liksom när schackdatorerna började komma. DeepMinds stora genombrott skulle jag säga, som jag, när jag fick upp ögonen för vilken det var i alla fall, var 2016 med AlphaGo, som då spelar Go, ett brädspel som är mycket mer komplicerat än schack. Jag kan ingenting om Go förutom det ungefär. Så du kan liksom inte bara analysera gamla partier, utan du måste ha en dator som kan spela mot sig själv väldigt många gånger. Och 2016 så vann då AlphaGo mot världsmästaren Lise Doll, och det finns en väldigt bra dokumentär om detta. Och Hassabi säger själv att det här skedde ungefär 10 år innan han själv trodde att det var möjligt.
Men just DeepMind har ju också, och DeepMind köptes ju sen då upp av Google, och är ju liksom det huvud, alltså det är ju deras AI-forskningslabb och därifrån som de stora genombrotten och även produkterna inom AI har kommit ju från Google. Men och de har ju varit, alltså DeepMind har ju fokuserat ganska mycket på just sjukvård, eller i alla fall varit ganska tongivande inom det, givet också den här Nobelprisvinsten så att säga. Men vad är de, vad är de liksom nu då? Det är ju inte bara ett forskningslabb, utan det är ju liksom som sagt kärnan i Googles AI-maskin. När man pratar om det kring de här sjukvårdsupptäckterna och protein, liksom protein strukturprediktionen,
ja,
så låter det ju väldigt nobelt och som att DeepMind och Hassabis bara vill göra gott för mänskligheten. Är det så?
Alltså det här påminner lite om diskussionen vi hade om Dario, tycker jag. Så här, vill man faktiskt göra någonting bra eller har man bara insett att så här, det här är bra PR? Jag är inte helt säker på liksom, vad svaret är, men det kan ju vara lite både och. Alltså dels gör man de här stora forskningsprojekten som kanske inte kommer ge någon direkt avkastning i form av liksom, ökade annonsintäkter för Google. Till exempel den här som de fick Nobelpriset för, AlphaFold, det har inte gett liksom, några.
Nej, det är väl snarare inom läkemedel en förhoppning och det man ser kan ge effekt.
Precis, men jag lyssnade på en intervju med Demis Hassabis. Så jag tyckte ändå att han så här kommer in lite på hur han ser på detta. Vi kan väl lyssna på det.
I think there's positives about and negatives about how the way it's gone. It's not the way I dreamed about years ago, where we would be sort of contemplating this philosophically and sort of carefully considering each next step. We're not in that world, and I mean, although I'm a scientist first and foremost, I'm also a pragmatic engineer. So we have to deal with the world as we find it and make the best of that.
Ja, men liksom, det har inte riktigt gått som jag hade tänkt sig. Han hade nog hellre velat sitta i något liksom, en lite skyddad verkstad och kunna tänka på de här stora idéerna. Men nu är vi inne i en AI-kapplöpning med Anthropic och OpenAI, och då har man inte riktigt råd med det.
Nej, för det är inte så att Google inte har släppt en massa AI tjänster. De kom ju med Bard, alltså den första versionen av deras egen chatbot, som ju fick väldigt mycket kritik när den kom, eftersom att den inte riktigt fungerade. Den kändes, upplevdes vara lite framstressad.
Ja,
och
absolut.
Man pratar om det här kodröd inne på Google, att nu springer OpenAI om oss. De har ju blivit jättebra inom bildgenerering, Google, med så här Nano Banana Pro, som vi har pratat om tidigare. Och även Gemini har ju verkligen tagit jättestora framsteg. Och de har blivit en väldigt, det här att de hela tiden låg efter, som man pratade om tidigare, så är det ju inte riktigt längre, utan nu är de också betydligt längre fram. Samtidigt är ju strukturen kring Google helt annorlunda än Anthropic och OpenAI. De är ju två renodlade AI-bolag, medans Google, som vi vet, ja, men framförallt sökmotor, men också YouTube. Alltså det finns ju så många olika delar som inte är centrerade kring deras renodlade AI-tjänster.
Ja, verkligen. Det är helt enormt. Och att liksom DeepMind står bakom den här AI-tekniken som byggs in i väldigt mycket olika av de här sakerna. Och det är ju en sak som har nämnt som en så här potentiell väldigt viktig faktor i, om man nu ska prata om en AI-kapplöpning då, att ha distributionen. Liksom, kan man nå ut till en massa kunder? Och det här är ju liksom Googles kanske största fördel, att så här, skriver in någonting i som antingen Google Chrome eller i sökmotorn Google, så kommer du få ett AI-svar. Det är ju liksom en distribution som ingen annan kan, ja, men kan konkurrera med. Och även om Demis Hassabis kanske egentligen skulle vilja sitta och utveckla liksom vacciner och läkemedel, så har han tvingats in i att så här, bygga AI-tekniken som då ska ut i liksom alla våra webbläsare och sökmotorer.
Tvingats.
Ja, men jag tycker ändå att det låter som att han skulle vilja liksom sitta och bygga läkemedel, men det kan ju vara att han har väldigt bra PR-konsulter, ja, och en bra skådespelare.
I den här New Yorker-granskningen så säger ju också Sam Altman, ja, men ungefär att jag hade världens bästa jobb fram till att vi släppte ChatGPT. Så det verkar ju som att flera av de här säger sig ändå vara plågade av den kommersiella biten och liksom det kapitalistiska i allt, att de egentligen bara vill sitta och fundera över världens stora problem och komma på lösningar på det. Men okej, okay, så att hur kategoriserar du liksom Hassabis och Google, om du ska knyta upp det.
Ja, men om man måste sätta in dem i något fack, så är det väl snarare liksom en, att han är forskaren eller liksom den som vill bry sig kanske mest om vetenskapliga framsteg och skulle vilja helst jobba på det. Men i och med att han ändå är en del av Google, så har han tvingats in i samma kommersiella race som alla andra. Någon som inte är helt främmande för kommersiella race är den sista av den här kvartetten som vi tänkte prata om, en viss Elon Musk.
Ja, han var ju, som vi sa innan, han har också varit liksom, han var ju med och grundade OpenAI. Han var ju en tidig spelare där och var ju väldigt orolig tidigt, relativt tidigt, för AI-utvecklingen.
Ja, verkligen. Då i början så var det dels att så här, generell oro över liksom en kraftfull AI. Musk skrev under det här öppna brevet som Max Tegmark författade om att man liksom skulle pausa utvecklingen av all AI som är kraftfullare än GPT-4. Det var 2023. Han var också med på så här, AI-säkerhetstoppmöte i Bletchley Park, där han sa att AI är en risk för mänskligheten. Det fanns också i hans ögon då en risk för att Google skulle vara väldigt dominerande. Han har pratat öppet om att Google-grundaren Larry Page, att han liksom inte litar på honom, att så här, AI-makten kan inte vara i hans händer. Så det var liksom den ingången Musk hade i AI då, för lite mer än 10 år sedan.
Ja, och efter sin tid på OpenAI, han slutade där för att det blev en konflikt över den här strukturen, och skulle de vara en ett icke-vinstdrivande företag, eller skulle den vara vinstdrivande, helt enkelt. Att det fanns en konflikt där mellan honom och Altman och några av de andra, så att han lämnade, och sen har ju han hållit på med många av sina andra. Han har ju många andra företag.
Verkligen. Trots det har han hållit på och bråkat ganska mycket med OpenAI. Det är stämningar, det är rättsprocesser, det är liksom offentliga attacker, och bland annat så har han ju sagt det som han själv, jag tror att han själv tycker att det är väldigt fyndigt att han säger att OpenAI är snarare closed AI.
Ja, och han benämner ju Sam Altman som Scam Altman, och han har lite olika öknamn som är väldigt barnsliga.
Inte helt olikt hans kompis i Vita huset.
Precis. För detta kompis, kanske.
Just
man får
det.
Säga.
Ja, det kanske man ska säga.
Men Elon Musk lämnade OpenAI, men nu har han ju samtidigt ett eget, ja, men i alla fall han vill bygga ett AI-imperium, och han har ju ett AI-bolag.
Ja, men exakt. xAI, som numera då även äger plattformen X, och de flesta kanske känner som Twitter. Där har vi chatbotten Grok. Jag tycker att den ibland glöms bort lite. Den är ju enligt liksom vissa mått lika bra som ChatGPT och Claude och Gemini, även om den ju har sina sina sidor. Vi kanske ska dra dem lite snabbt. Ni som har hängt med och lyssnat på podden varje vecka kanske känner igen det här. Men
ja, men när han lanserade Grok, och lite så här uppdraget bakom XAI, det var ju att han ville lansera en anti-woke. Ja, han tyckte att de andra bolagen byggde helt enkelt för politiskt korrekta AI-modeller och tjänster.
Ja, och enligt i hans värld så är Grok liksom den som sätter sanningen främst, hur obekväm den än må vara. Det här har ju fått lite följdeffekter då. Två av de mest kända skandalerna är väl kanske förra året, där chatbotten Grok började hylla Adolf Hitler och kalla sig för Mecca Hitler. Skapade vissa reaktioner, kan man säga. Och sen i vintras så var det Bikinigate. Minns du detta?
Ja, den alltså Grok började då generera avklädda bilder på lite vem som helst. Om användare instruerade den att göra det, så gjorde den det. Och det fick ju ganska grova bilder också. Det här fick ju följder även i Sverige, för att det genererades bilder på Ebba Busch, alltså Kristdemokraternas partiledare.
Ja, så det blev ganska starka reaktioner. Så det här som säljs in som liksom icke-PK kan ju också ta sig de uttrycken. Men det stannar ju inte med xAI. Det är ju liksom kanske grunden då i Elon Musks AI-imperium. Men han kör ju Tesla. Vitsigt, eller hur?
Absolut.
Där det är väldigt mycket fokus på självkörning. Det är kanske den allra största grejen man har där. liksom de här humanoida robotarna som man håller på att utveckla, som då ska funka, som enligt Elon Musk ska kunna bli en ännu större affär än bilarna på sikt, om man har de här robotarna som går och kunna vara helt självständiga. Och han har SpaceX där man driver datacenter i rymden, så han är väl kanske, ja, möjligen tillsammans med Demis Hassabis och Google, men ännu mer än så är han ju liksom inte ett AI-lab utan han har ett helt AI-imperium. Vi kan väl lyssna på hur han själv beskriver sin variation och försök att inte fokusera på hur han pratar nu, för jag ska inte gå på den lätta.
If you have AI and robots producing chips and solar panels and, you know, and mining resources in order to make chips and robots, in order to make, you sort of complete that cycle. Once that cycle is complete, once that cycle is complete, I think that's the point at which you decouple from the monetary system.
Vill du förtydliga lite?
Tyckte du att han inte var en briljant retoriker? han pratar ju då att om vi har solpaneler och autonoma robotar som Tesla gör, båda de sakerna, och de liksom drivs med AI, helt självständiga, de här robotarna kan jobba i gruvor och ta fram liksom de material som behövs för att tillverka fler robotar och solpaneler, du har datachippen, liksom GPU:erna och annat som behövs för att driva det här via datacenter som också kan tillverkas av de här robotarna med de här materialen från gruvorna, då får du liksom en cykel där man är helt självständig, där liksom AI-utvecklingen driver mer och mer AI-utveckling, och att då på sikt kan decouple from the monetary system, som man säger, då liksom behöver man inte bry sig om pengar ens, för att du har liksom allt du behöver för att få igång det här självspelande pianot eller evighetsmaskinen.
Det är ju en annan vision än de som jag pratat om tidigare, och det är det jag tycker också är lite intressant med Musk, att medan Altman och Amodei och Hassabis ändå i viss mån pratar om de här stora frågorna, man pratar liksom om AI kan bota cancer, AI kan hjälpa oss med liksom klimatkrisen, eller man har de här väldigt liksom positiva framtidsscenarierna, samtidigt som man är väldigt orolig för vad ska det här göra för mänskligheten, alltså att man pratar om de här frågorna, man säger sig till hänsyn till dem och att man har liksom någon slags större syfte, så tycker jag att Elon Musk i alla fall, han är ganska tydlig med att det han vill göra, det är att se till att hans AI-teknik ger fördelar till hans bolag, framförallt att, precis som du var inne på, att det kan skapa positiva synergieffekter för Tesla eller kanske för SpaceX, så att man kan ha med data, alltså att det finns ett ganska starkt egen intresse, och på ett sätt är det väl lite uppfriskande att han är ärlig med det oavsett vad man tycker om det övriga.
Alltså verkligen, både liksom den biten, men också så här hans politiska, eller vad man ska säga, liksom värderingarna som ligger till grund för det. Det finns liksom noll hyckleri här, tycker jag. Det
är... Alltså han har ju också verkligen gjort en omsvängning. Om man pratar om att Sam Altman också har svängt, så har Elon Musk också verkligen förändrat värderingar, om man ser till hur han har kommunicerat i alla fall. Mm. Men ja, han är i alla fall tydlig med var han står och vad han vill.
Ja, men om man nu då är liksom kritisk eller konspirationsteoretisk nästan, att och ser det som att så här, ja, men Dario Amodei och Demis Hassabis, de liksom låtsas vara duktiga, de vill visa upp liksom den här fina sidan, men egentligen bryr sig bara om pengarna, så är ju Elon Musk i alla fall superärlig och transparent med att så här, jag ska bygga ett stort företagsimperium. Sen kan man ju se det, om man ska se det från sin värderingsperspektiv också, att så här, han tycker att den här tekniken uppenbarligen är väldigt kraftfull. Nu skriver under det här Max Tegmark-uppropet till exempel. Men han utvecklar ändå tekniken genom det här bolagsimperiet. Då kanske tanken är att han själv vill kontrollera det. Han litar inte på
Sam Altman.
Det är jag
intressant
som ska driva den här utvecklingen.
Och att det kanske då ska hålla sig inom hans AI-imperium och inte då spridas för andra syften.
Ja, men verkligen. Och det har han ju sagt när det var det här kontroversen kring hans jätteersättningspaket i Tesla, när han skulle få jättemycket aktier, att så här, ja, men ska jag utveckla liksom autonoma robotar som kan göra alla de fantastiska sakerna, då vill jag ha kontroll över det. Jag vill liksom inte att någon annan ska ha kontroll över det. Så för honom handlar det nog ganska mycket om att så här, vara den som det var den som kontrollerade AI-utvecklingen.
Mm. Nu när vi har gått igenom de här fyra tunga makthavarna så är det liksom en fråga som dyker upp hos mig, och det är ju varför är just Sam Altman så himla avskydd och ja, men faktiskt under attack just nu när man jämför med de här andra personerna. Förhoppningsvis så är det ju ingen som ska behöva bli brandbombad i sitt hem, såklart. Men liksom, varför är han i skottlinjen just nu, och är det legitimt att just han är det?
Om man ska titta på de här fyra så är mitt intryck att Elon Musk har varit i skottlinjen väldigt länge. Så han kanske bara helt enkelt är van vid det. Och de andra två har ju på något sätt ändå hållit uppe skenet av att vara liksom de goda, duktiga personerna som gör det här av liksom omsorg för mänskligheten. Medan Sam Altman, ja, men han har väl tidigare haft bilden av att liksom göra något altruistiskt för hela mänskligheten, men att den börjar krackelera ganska tydligt nu.
Ja, det är väl det som är ett stort problem, att precis som det vi var inne på, att han har sagt en sak, gjort en annan. Han själv har ju pratat mycket om att ett stort problem är att han har varit så pass konflikträdd tidigare, och att det är därför han ibland har gett olika versioner av händelser och olika besked till olika människor. Det där är ju omöjligt att veta, och också så här, ingenting unikt för, för just honom, tror jag. Men det är klart att det är speciellt när han sitter på så mycket makt. Men jag tänker också att så här, ja, men Anthropic har ju liksom släppt verktyg nu som har så här sänt chockvågor genom finansbranschen, genom liksom juridikbranschen, alltså, och även påverkat mjukvarubolag väldigt mycket. Alltså, det är ju inte så att det som släpps från Anthropic och Google inte påverkar, alltså påverkar samhället mindre.
Nej, och det kan ju vara för att, alltså, befinner man sig i den här stora kapplöpningen som alla pratar om, då kanske alla måste springa ut ungefär samma håll ungefär lika snabbt. Alltså, vissa är ju klart bättre än andra, men det är ändå så här, man kan inte bara stå vid sidlinjen här, uppenbarligen tycker jag, i alla fall ingen av de här fyra, att man har råd att göra det.
Nej, och sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om just att OpenAI:s strategi har varit att vara den kommersiella AI-aktören, att man ska få ut AI-produkterna till gemene man, istället för att vara mer, ja, men så här, forskningsinriktade eller företagsinriktade. Det är trots allt ChatGPT som är ansiktet utåt för generativ AI. Det är väl också delvis därför de är i skottlinjen, och han är i skottlinjen nu.
Okej, vi har pratat om rebellen Musk, forskaren Hassabis, Broduktig, Amodei, Krösus Sork, Altman. De här fyra lär ju vara några av de som driver AI-utvecklingen allra mest framåt. Ska vi låta Demis Hassabis få sista ordet?
Okej, kör.
Thank you very much. Do you have any final things that you'd like to add?
No, I think we covered a lot actually.
Du har lyssnat på Techbrief från Svenska Dagbladet. I studion den här veckan var jag, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Björn Jeffrey. Vignetten gjordes av Stefan Storm och ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kommer från Bloomberg, Fortune, Axios, Legora, Klarna, DeepMind, podcasten Huge, Nishil Kamat på YouTube. Vi är tillbaka på måndag igen, och då handlar det om Stegra.